There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tja Jonas.
Tjena.
Var det premiär på Maldiverna?
Det var andra gången faktiskt.
Men bättre va?
Ja, det var ett andra försök och då gjorde jag det på riktigt den här gången.
Ja, sist var någon slags låtsasgrej.
Ja, exakt. Det var väl inte syftet att åka dit utan det var liksom bara en slags mellanlandning som blev 6 dagar lång.
Okej. Okay, okay. Ja, du fick inte rätt hotell och sådär tror jag.
Nej, exakt. Det var lite andra omständigheter då.
Vi ska återkomma till det för att inte i det här avsnittet men nästa avsnitt så ska vi snacka om Maldiverna.
Ja.
Så det återkommer vi till. Nu ska vi prata om Singapore Airlines.
Ja.
Det är ju rätt kul tycker jag.
Absolut.
Mytomspunnet.
Ja, mytomspunnet. Ja. Absolut.
Det är liksom ett flygbolag som alla vill resa med.
Ja.
Så vi ska gå igenom det och snacka lite grann om historia och vad det är de har hittat på och varför de är så kända.
Ja.
Lite Skytrax ranking och om de förtjänar det.
Precis.
Och sen de vanliga mark, service, kabin.
Ja.
De som har lyssnat på oss mycket vet att vi brukar göra så. Markupplevelse, service och hur det är ombord.
Exakt.
Så det kör vi på det här.
Ja.
Och sen ska vi jämföra med lite andra flygbolag.
Precis.
Ja, okej, okay, bra. Vill du säga något om Chatflights Plus?
Yes, det kan vi nämna lite snabbt.
Ja.
Så att vi har väldigt mycket kunder nu i chatten.
Ja.
Och som plusmedlem så hamnar du alltid först i kön. Så skriver du så kommer du direkt fram, längst fram i kön.
Ja.
Så då får du snabbare service och förhoppningsvis så hinner vi boka platserna när du skickar en förfrågan.
SAS släppte ju sin nyhet om byte av allians och sådär. Då fick vi en himla massa kunder till vår chatt.
Ja.
Och det har vi, jag har jobbat rätt hårt med det och rekryterat nya medarbetare och sådär. Och vi börjar få ordning på det.
Ja.
Men det är fortfarande långa köer så det tar ju 3-4 dagar att komma fram till en agent
första
gången. Om man inte orkar vänta på det så kan man skaffa plus.
Exakt. Och sen får man även lite lägre pris på bonusresor i business. Så det är tur.
Exakt, man får lite rabatt och sådär. Så det ska nog löna sig i tanken.
Ja.
Ja. Så in och teckna er.
Yes.
Det är bra. Åter till Singapore Airlines då.
Ja.
Du, vi tänkte börja med lite historia, eller hur?
Ja.
Vad jag tror inte jag har någon fråga, det är nog bara att köra.
Ja, exakt. Så att Singapore Airlines som grundades ju formellt 1972.
Ja.
För att som de flesta av oss kanske vet, det var att Singapore tillhörde ju Malaysia tidigare.
Ja.
Och i början så hette det Malayan Airlines, det vill säga det var en sammanslagning mellan Malaysia Airlines och Singapore Airlines.
Mm.
Så det var liksom det landets gemensamma flygbolag.
Ja.
Och det levde kvar även efter att de här två länderna splittades ihop. Splittades isär menar jag.
Mm, just det.
Men då 1972 så då valde de att knoppas av och bilda sitt eget flygbolag. Och då är då Singapore Airlines formellt grundades.
Kan du? Jag skäms lite. Jag kan inte så mycket om Singapores historia. Alltså utanför flygbolagsgrejen.
Nej.
Vet du någonting om när och varför de splittrades och allt det där?
Nu kan jag inte det här i huvudet, men jag har läst om det tidigare.
Du har läst om
det? Ja, men det var precis. De tillhörde Malaysia tidigare. Sen var ju Malaysia ganska missnöjda med Singapore. Det var ju en kåkstad tidigare.
Ja.
Och då ville de inte ha något närmare att göra, så de blev utkickade.
De blev utkickade?
Ja, och sen fick de rätsida på sig, så det var ju Lee Kuan Yew, deras landsfader, som verkligen fick ordning på landet.
Ja, just det.
Så det är en ganska intressant historia.
Ja, det är häftigt, och idag är ju landet känt för att det är så himla rent och alltid så välfungerande.
Ja, exakt.
Det är nästan som liksom Asiens Norden.
Ja, det är nästan lite för kliniskt, men det är väldigt trevligt. Ja. Och det är en kul stad att spendera ett stopover.
Hur mycket har du varit där?
Jag har varit där, tror det är 7 eller 8 gånger.
Ja, så mycket.
Ja.
Men det är ju inte så konstigt att du har varit där, för det är ju en typisk hubb liksom.
Ja, exakt. Ja,
och dessutom är det en hubb som erbjuder någonting.
Precis.
Ja. Trevligt. Vad är det du gillar mest med? Är det maten? Eller vad
ja, är det? Det är framförallt maten, för att det är rent och fräscht.
Rent och fräscht, och så är det mat.
Ja, sen kanske det kan vara lite sterilt och långtråkigt efter 3-4 dagar, så perfekt man bara ska vara där några nätter.
Ja, men det är intressant med den typen av städer som är liksom rena och fina. Det är ju härligt, men samtidigt är det kanske lite avsaknad av äkta kultur och allt det där liksom.
Ja, exakt.
Ja, men det är bra. Men sen har de också den här flygplatsen Changi.
Precis, så Changi har ju utnämnts till världens bästa flygplats i många år.
Hela tiden liksom.
Ja, jag skulle säga att det är väl världens bästa flygplats med råge.
Ja, det är det.
Ja.
De har ju liksom, man kan, en bild man ofta ser är man klättrar där uppe på något tak där med vattenfall under. Och
precis.
Det ser helt galet ut.
Ja, exakt.
Ja. Okej, okay, men du, så historien är ju då att liksom det fanns det här lite, det här flygbolaget Malaysian Airlines, heter det så?
Malayan Airlines.
Malayan Airlines.
Ja.
Och så blev det liksom en avknoppning av det, kan man säga.
Ja.
70, vad sa du?
72.
Ja, okej. Okay. Och var det genast från början liksom sådär fräscht och fint? Eller var det lite kåkstad på flygbolaget också?
Nej, tanken var väl att flygbolaget skulle bli en förlängning av landet. Ungefär som man ser med Dubai och Emirates. Och på samma sätt så vill man ju att Singapore Airlines skulle representera landet på ett bra sätt.
Och då lite som de här de som Qatar de här gör, så kanske de investerade lite extra i det.
Ja, man vill liksom ha en hög internationell standard för att locka kunder från hela världen.
Ja, men det är kanske ingen dum strategi.
Nej.
Okej, okay. Och det där var lite grann om hur det skapades, men kanske en viktigare historia ur vårt perspektiv här är liksom vad de började, du nämnde någonting som hände 2006, alltså lite mer närhistoria, eller vad säger du?
Precis, och många vet ju att Singapore är ju känt som världens bästa flygbolag.
Ja.
Och det finns ju ganska många anledningar bakom det.
Just det.
Och det är ju framförallt för att flygbolaget är en trendsättare. De innoverar mycket och de sätter trenderna i branschen som de andra flygbolagen efterföljer. Så det är liksom flygbolaget som de andra flygbolagen snackar om och vill ta efter.
Ja.
Och vi kan nämna några innovationer. De var ju först med att införa videoskärmar i ekonomiklass i stolsringarna.
Ja.
Jag minns inte exakt, men jag tror att det var någon på 90-talet.
Ja, jag hade också gissat 90-talet.
Ja.
Och det jag kommer ihåg, jag flög innan, vad var det, 80-talet flög jag från Bryssel till New York när jag var liten och tyckte det var fantastiskt. Men då var det en stor bioduk fram.
Ja.
Men det, sen kom Singapore med det här.
Precis. Ja. Och sen skulle andra ta efter. Ja, så det är en ganska stor grej.
Ja.
Sen var ju de även först med att flyga Airbus A380 år 2007.
Allra först?
Ja.
De köpte de första flygen?
Ja, de var launch customer, så att den gick mellan Singapore och Sydney, premiärflighten. Och jag minns då, jag var 15 år, och då var det en ganska stor välgörenhetsaktion för de här biljetterna på första flighten.
Aha.
Så de här suitesplatserna, jag tror att de gick på liksom fantasisummor, över 100 000 dollar.
Oj.
Så att det var mycket fanfare.
Häftigt.
Ja.
Så då Singapore Airlines bara, nu de första biljetterna som säljs går alltid välgörenhet, och sen så var det då några rika människor som bokade de bästa platserna, så att säga.
Exakt, det var ju bland annat Sam Chewy som många känner till.
Aha, en stor, ja, just det.
Vloggare som är fotograf. Aha. Och
han var med där.
Exakt, han har varit med länge. Det är ganska coolt.
Ja, vad kul.
Om man är lite flynörd.
Ja, exakt.
Ja.
Okej, A380, du skulle nämna något om sviter också.
Exakt, så de var ju det första flygbolaget att introducera sviter i First. Alltså då en riktig svit med dörrar som stängs och med dubbelsängar. Så det var de först med.
Just det.
Men även om man kollar på deras businessklassprodukt då, 2006 kom den stolen ut som de hade på A380 ändå, så det var året innan.
Ja.
Den här väldigt breda stolen som du kan fälla till en säng, och den var fully flat. Och om man tänker sig 2006, så det var ju det är snart 20 år sedan, 17 år sedan.
Mm.
Den stolen idag skulle jag säga är väldigt konkurrenskraftig.
Fortfarande?
Ja, Så att hade de bara haft kvar den idag och kanske bara fräscht upp färgerna lite grann, då hade den liksom kunnat vara helt acceptabel.
Jag har en bild i huvudet av en läderstol.
Ja, den var i läder. Ja. Så att det var beige och svart läder som var alternerande i kabinen.
Ja, just det. Tyckte folk var fantastiskt då, såklart.
Exakt. Och jag skulle säga att det är väl det fortfarande, även om kanske färgerna är lite gamla.
Ja, och vad är det med den här stolen då som liksom satte trender? Var det för det första att den var fully flat?
Precis, den var fully flat, så att vi kan ju ta som jämförelse med SAS. Deras stol 2006, då var ju de här vinklade stolarna som var riktigt obekväma. Så de hade kvar ända fram till 2015.
Som inte var fully flat, eller?
Nej, utan det var ju de här angle flat som man sov ju som i en, ja, som att ligga det på en rutschkana nästan. Det var det som var standarden då. Och det var inte det här med direct aisle access. Du skulle ha en säteskamrat som var tvungen att klättra över.
Ja.
Medan det Singapore hade då, det var liksom, det är standarden idag. Ja. Och de har haft den stolen i
nästan 20 år.
Nästan 20 år.
Ja.
Och det är vad de andra flygbolagen liksom har tagit efter.
Och vad var det mer i den här stolen som var nytt? Var det till exempel de olika facken och liksom hörlurar och sådana saker också? Eller?
Ja, exakt. Så det är liksom mycket bekvämligheter som inte var vanliga då. Utan,
som inte var vanliga, exakt.
Ja.
Utan då det vanliga då var att man fick lite bekvämare stol då. Det här kanske att man lutade lite, men inte liksom alla de här kanske sådana här amenity kit.
Det fanns. Det liksom fanns. Alla amenity kits och liksom, de mjuka aspekterna var ju de samma på den tiden. Utan det var mest bara hårdvaran.
Ja, just det.
Och sen videoskärmen, de har ju förbättrats nu, men det var ganska stor. Jag tror att det var 15 eller 16 tum. Ja. Vilket var enormt på den tiden.
Ja, ja, exakt. Ja, okej. Okay. Så att innovationer, det är liksom, men jag måste säga att de innovationer du nämnde nu är ju såklart betydelsefulla, men de var ju ett tag sedan.
Ja.
Tycker du att Singapore Airlines har fortsatt med innovationer?
Inte så mycket på senare tid skulle jag påstå, utan just nu så är det lite grann att de resting on their laurels, det vill säga de lever på gamla meriter.
Ja, exakt.
Och det är väl både på gott och ont skulle jag säga.
Men intressant, för det känns som att de här liksom Qatar och Emirates och de har lite grann tagit över stafettpinnen när det kommer till det.
Både ja och nej.
Ja.
Och det ska vi kanske komma till.
Ja,
lite senare.
Det är bra. Vi ska jämföra dem lite grann med varandra. Men hade du något mer att säga om innovationer?
Nej, jag tror att vi har fått med det mesta.
Ja, för sen skulle vi snacka lite om Skytrax.
Precis, och det är Skytrax och det är den här branschorganisationen som bedömer flygbolag.
Ja, och vi har ju ett eget avsnitt om Skytrax.
Ja.
Det var rätt kul tycker jag.
Absolut.
Det var lite snack om att de kanske höll på med lite fuffens.
Exakt, och det är väl fortfarande ganska sant. Men det jag faktiskt skulle hålla med om, det är deras utmärkelse om Singapore Airlines som då utnämnts till världens bästa flygbolag många gånger.
Ja, precis.
Och jag tror att även 2023, om inte jag missminner mig.
Mm.
Så det är ganska otroligt. Och det tycker jag att den titeln förtjänar dem.
Ja, men det är coolt.
Ja.
Och berätta, som sagt, vi har ett avsnitt om Skytrax, men vilka kan man säga, vilka kriterier har man, vad tittar man på?
Det är ju framförallt det är de här vanliga med markupplevelse, mat och dryck ombord, hårdvaror och så vidare.
Ja, exakt.
Sen är det ju vissa flygbolag som inte riktigt lever upp till de här femstjärniga kriterierna, som Lufthansa till exempel.
Ja.
De lyckades ju muta till sig någon femstjärnig status för några år sedan.
Ja, vi är inte säkra på det såklart.
Nej, exakt.
Men sådär, ja, ja. Okej, okay, så att man, och det är ju, hur ofta har de fått den här utmärkelsen? Det är liksom,
ja, det är väl vartannat år.
Vartannat år,
vartannat eller vart tredje.
Ja, de är liksom alltid där.
Ja.
Det är alltid i Singapore Airlines och sen är det vartannat år så är det någon annan som man måste peta in.
Ja, det brukar vara antingen Qatar eller Emirates.
Ja, exakt.
Det brukar vara de tre oftast.
Okej, bra. Men ska vi själva agera lite som Skytrax och rata då hur det är att flyga och resa med Singapore Airlines?
Ja.
Vill du börja med markupplevelsen?
Precis, och här skulle jag faktiskt säga att de är lite svaga på markupplevelsen.
Mm, okay.
De har ju sina lounger då på Singapore, nyrenoverade som har öppnats ganska nyligen.
Ja.
Som har ju en business class lounge som heter Silver Chris Lounge.
Mm.
Och de var ju bland de första flygbolagen att ha en business lounge som bara är businesspassagerare och inte om du har ett guldkort.
Ja, det gillar ju du.
Ja, både ja och nej. Ja. Den här Silver Chris Lounge, det är som en vanlig business lounge med bufféer och sånt där.
Mm.
De har champagne så du kan ta självservering. Men det är inte det här som Uniteds Polaris Lounger. Som är liksom alla kartservering och sånt.
Nej, det är en liten nivå under.
Exakt.
Men du har ju ofta sagt att du tror att det är det som är framtiden med de här loungerna. Som är till för business class passagerare oavsett status.
Exakt.
Ja. Så det, och det är återigen då något som de verkar vara tidiga med.
Ja.
Ja.
Så det är liksom ett exklusivitetsaspekt som tillförs genom att ha den indelningen.
Exakt, men då som du säger, om man tittar på de här nya grejerna som kommer som United Polaris och sådär, så håller de inte samma standard.
Nej, de är inte riktigt där än. Och jag tror att det finns väl en anledning för det, och det är för att de har First.
Ja, de har First, exakt.
Ja, så att nästa steg i lounge-hierarkin, det är ju det som kallas för Silverchris First Class Lounge.
Ja.
Och här kommer inte in när du är First, utan här kommer in om du har om du har PPS-status i deras bonusprogram.
Okay.
Och PPS, det är alltså deras vad kan man säga, det är inte som diamant på SAS, utan det är nivå högre.
Ja.
Så det här är en status som du får om du spenderar mycket pengar på att betala First och Business-biljetter.
Mm-hmm.
Och då har man lite olika nivåer av PPS.
Okay.
Så den högre PPS-nivån, där kommer in den där Silverchris First Class Lounge.
Vad står PPS för?
Jag tror att det är Priority Passenger Service.
Ja, okej. Okay.
Så det är ungefär som, tänk dig Galleries First på Heathrow, det vill säga en first class lounge som inte är en first class lounge.
Ja.
Men där finns lite bättre champagne och det finns lite bättre mat och så vidare.
Men fortfarande inte alla kart, eller?
Jag tror att, nu har inte jag varit där på jättemånga år, men jag för mig att det fanns någon liten meny som man kunde beställa lite mindre rätter.
Ja, okay.
Men inte en full à la carte-meny.
Nej.
Och sen nästa steg, det är då The Private Room.
Mm.
Och det är deras liksom first class lounge, och det är det här du kommer in när du reser i First.
Ja.
Bara.
Och den har jag för mig att du har nämnt förut, den är ju väldigt bra.
Ja, den är väldigt bra.
Den är ju inte kanske som La Première, men...
Nej, men den är solid.
Den är solid. Har du varit inne?
Jag har varit i den gamla. De har ju renoverat dem här nyligen.
Ja.
Och jag flög i Singapore First förra året, men då höll de på att bygga den här loungen, så jag kunde inte komma in där.
Ja, vad synd.
Så då hade de bara liksom en liten avrepad hörna i business-loungen. Och det var jättetråkigt.
Ja, vad tråkigt. Då missade du hela den upplevelsen.
Ja.
Men vad har du hört om den?
Så den gamla Private Room kan vi ju snacka ganska mycket om. För där har jag varit flera gånger.
Ja, det är precis. Okej.
Okay. Ja, och det är ungefär samma koncept i princip.
Mm.
Så du har en à la carte-restaurang. Det är väldigt tyst och privat. Som namnet antyder, The Private Room.
Ja, just
det. Det är nästan som att sitta i ett bibliotek. Mm. Så man har liksom stora fåtöljer. Och det är väldigt liksom avskilt från varandra.
Ja, de här fåtöljerna, de här grupperna är liksom långt ifrån varandra kan man säga.
Ja, exakt. Ja. Så det är ganska intimt.
Ja.
Och sen en à la carte-restaurang med inte jättestor meny, men den är helt acceptabel.
Mm.
Och sen där man kan beställa satay och nudlar. Och det fanns en burgare på prime beef och vaktelägg och foie gras.
Mm.
Så det är lite häftigt.
Den låter det som.
Ja, så det var trevligt.
Ja, okay.
Och sen förstås så har de ju Dom Perignon. De hade Dom Perignon när de fick servera det.
Mm.
Och det var ju free flowing, så de var väldigt generösa med det.
Mm.
Så där kunde man dricka sig väldigt mätt på champagne.
Och vi har ju pratat om det här innan, det här med de här first class loungerna, att det lärde jag mig från dig, att de som är liksom proffs på att flyga första klass, de sover ju när de är ombord.
Ja,
ja.
De dricker vatten och sen går de och lägger sig.
Exakt, och det är ju de som de här loungerna är till för framförallt.
Ja.
Att de ska ju få komma dit och få en riktigt bra middag innan de kliver ombord.
Precis.
För den där upplevelsen ombord, den vill inte de ha knappt, de vill bara sova.
Ja, exakt.
Det är rätt kul tycker jag.
Absolut.
Okej, okay, så det är markupplevelsen. Men nu har du snackat mest om det som händer i Singapore.
Ja.
Finns det något att tillägga kring markupplevelsen när du liksom kommer från en annan hubb?
De har ju lounger på outstations, det vill säga flygplatser som inte är deras hubb.
Ja.
Bland annat i London, där de har en business class lounge eller en Silverchris lounge med en first class del.
Mm.
Och den håller kanske inte samma standard som i Singapore.
Nej.
First class-delen, den är ganska liten, och där har du ju champagne och sånt som du kan ta, och en liten meny. Så det är ungefär samma fast i mindre format.
En miniatyrformat.
Ja, och inte lika fint eller exklusivt, utan
nej.
Det är någon slags enklare variant.
Ja, okej. Okay. Och det här kan man typ förvänta sig var då? På de lite större hubbarna kanske? Har Frankfurt något liknande? Eller hur
är det? Nej, utan i Europa så är det ju bara...
Bara London?
Det är bara London, och sen har de en i Sydney. Och sen har jag för mig att de har någon till i Australien.
Så de har inte satsat på det så mycket?
Nej, utan de har ju, deras partners har ju lounger. Ja. Så det är ju Star Alliance partners som de utnyttjar loungerna hos.
Ja, exakt.
Så att det inte varit någon jättestor investering som har krävts.
Nej, okej. Okay. Intressant.
Men det man kan säga om markupplevelsen är att den är bra, men den är inte i toppklass. Den är inte bäst i världen skulle jag påstå.
Nej.
Utan den är solid.
Den är solid.
Ja.
Ja, men det är bra. Och som sista fråga, som Starlines guld.
Ja.
om man är på Changi och inte flyger i business eller first.
Ja.
Då har man access till det här, den första du nämnde.
Chris Flyer Gold Lounge heter den. Så den är ett steg under Silver Chris. Exakt.
Och det är ju kanske, det kanske till och med så att är man på Changi med Starlines Gold, så kanske det finns bättre lounger än den.
Nej, det
är... Det är den som erbjuds.
Ja, Thai hade någon lounge för länge sedan, men den har de stängt och den var ganska risig.
Ja, okej.
Så att det är den loungen man har tillgång till.
Ja, men sen är ju flygplatsen så häftig i sig, så man kanske vill bara se den.
Ja, man behöver inte sitta i en lounge, utan hela flygplatsen är ju som en lounge, tycker jag.
Ja, härligt.
Ja.
Måste jag testa.
Yes.
Okej, känner du redo att gå över på service, eller?
Ja, och vi kan ju snacka lite om, det är just på servicen som de verkligen skiner.
Ja.
Och det är väl där jag skulle påstå att de är bäst i världen på service.
Ja,
när du flyger business och du kommer ombord, så då läser de boardingkortet och de lyckas uttala namnen korrekt.
Ja, det gör de.
Nästan alla gånger så har du ett svårt efternamn, så lyckas de få till det uttalet direkt.
Jag undrar hur de är så nyfiken på det.
Ja.
Jag tror att de har ett möte innan.
Ja.
Och sen så går de igenom det där.
Exakt.
Och så sitter de och övar.
Ja.
För det är ju inte heller lätt när man är liksom född och uppvuxen i Asien och uttalar alla de här namnen.
Ja.
Så de övar väl säkert jättemycket på det.
Exakt, så de har väl en briefing inför varje flygning.
Ja, coolt.
Och där de går igenom alla namn.
Ja.
Och sen så kan vi tillägga att flygvärdinnorna där, de utbildas. Jag tror att utbildning där tar ungefär dubbelt så lång tid som på andra flygbolag.
Mm, okay.
Så det är en mycket längre utbildning och det är mycket mer liksom invecklat. Och ribban för att bli antagen är ju väldigt hög.
Så det är ett riktigt statusyrke.
Ja, så de ställer väldigt höga krav.
Ja.
Och sen har ju de den här ikoniska uniformen Singapore Girls med de här sarongdräkterna som är väldigt berömda.
Hur är det med Singapore Airlines? Har de män som stewards och sånt också?
Ja, det har de också.
Det har de också.
Ja.
Men jag har någon bild ut att det är mest kvinnor.
Skulle säga att det är ungefär... Lika.
Ja, lika.
Ja.
Ja, okay.
Men det är just de kvinnliga som liksom är ansiktet utåt för flygbolaget.
Det är någon slags frontfigur.
Ja.
En Singapore Airlines kvinna.
Exakt. Och den kom ju till under 70-talet.
Ja.
Man kunde använda kvinnor i marknadsföring på det sättet.
Ja, just det.
Ja.
Det gör man inte längre.
Nej, så den har fått lite kritik på senare år.
Ja, för att de håller på med den fortfarande.
Ja.
Ja, men det gör, jag tycker att när... Till exempel när vi ställer ut på såna här travel, såna här mässor här i Europa, så går det runt såna här kvinnor i de här dräkterna.
Ja.
Och ja, det känns inte så framåtlutat. Kanske. Det känns lite. Känns lite passé.
Ja, ja, man får väl ha sin åsikt.
Ja, det är klart.
Ja.
Du, precis. Service då, men hur märks det här, tycker du?
Nej, men det är framförallt att de är duktiga på att tillta med vid namn. De har koll på om man har flugit dem tidigare.
Mm.
De är bra på liksom att hålla på manifestet. Så jag minns en flygning när jag satt i business class.
Mm.
Det här var mellan Tokyo och Singapore.
Mm.
Det var innan landning och jag skulle gå på toaletten för att borsta tänderna. Så då stod jag i kön till business class toaletten.
Mm.
Och sen mitt från skynket så kommer stewarden från first class. Mm. Som jag inte hade träffat på flygningen.
Mm.
Och som inte hade sett mig.
Mm.
Men han till och med vid namn, Mr. El Said, come with me, fick jag gå till first class toaletten och borsta tänderna.
Ja.
Och den grejen tyckte jag var så himla cool. Att han hade ingen aning, eller ja, jag hade inte sett honom.
Ja.
Men han hade liksom benkoll på vem jag var.
Nej, men det är intressant det där. Jag menar, service handlar ju om att känna sig sedd, eller hur?
Ja.
Och det gjorde du verkligen där.
Ja.
Mm, det är coolt. Hur är det liksom när man sitter där och de... dukar upp och man får mat och sådär. Det känns också trevligt där.
Ja, exakt. Och det är framförallt i first. Och där är det en väldigt liksom omfattande servering.
Mm.
Där du dukar upp bordet med linneduk och sånt där.
Ja.
Så det är liksom ett enormt bord.
Ja, det är ett stort bord. Jag har sett lite bilder på det här.
Ja.
Och sen så bäddar de sängen och sånt?
Det gör de både i business och first. Jag flög dem nu i business för ett par veckor sedan.
Mm.
Och det är ju en ganska påtaglig skillnad mellan, alltså i beddingen mellan business och first.
Ja.
Jag tror att de flesta av oss vet hur first class-stolarna ser ut på Boeing 777. Så de som inte är en svit.
Mm.
De är ganska breda och då tänker man att det är ju liksom nästan som business. Och det är det. Men det är just när det kommer till sängen som det verkligen är en stor skillnad. För där har du en tjock madrass, ett tjockt täcke och liksom väldigt många kuddar.
Ja, ja, just det.
Och i business är det lite mer enkelt.
Härligt, man verkligen bäddar ner sig.
Exakt, först. Så där sov man väldigt gott.
Trevligt.
Ja.
Okej, nu började du glida lite grann in på kabinen.
Precis.
Är det läge att gå in på det eller?
Ja, vi har ju missat mat och sånt. Så ja, det är lite...
Det måste vi prata om.
Ja.
Ja, men då tar vi mat nu.
Exakt, så att på maten skulle jag säga att den är bra, men den är inte toppskikt.
Nej, okej.
Och fokuset där har ju varit att erbjuda ett stort urval av rätter. Så de var ju det första flygbolaget, återigen på tal om innovationer, att erbjuda förbeställning av varmrätter.
Ja, ja, just det.
Så. Via det här Book the Cook.
Ja, just det.
Så där har jag en lista på kanske runt 40 rätter som vi kan beställa, beroende på vilken flygplats du åker ifrån.
Och glömmer man att göra det så, är det, så får man något annat.
Ja.
Ja.
Och man kan ju även beställa en rätt från menyn och sen ändrar man sig kan man ta från vanliga menyn. Så det är också väldigt trevligt.
Ja, men det är bra.
Ja.
Och liksom köket är ju, du har ju ofta pratat om när man till exempel flyger ANA från Japan så har man ju väldigt god japansk mat.
Ja.
Men i det här fallet är det mer, jag skulle gissa att det är ganska internationellt.
Precis, det är internationellt men de har en del lokala rätter.
Ja,
okay. Så reser man från Singapore så ska man verkligen testa deras lokala rätter. Som ja. Chicken rice till exempel.
Just det.
För den smakar verkligen inte som flygperson. Det smakar som riktig chicken rice som du äter på gatan i Singapore. Mm, vilket är ganska coolt.
Ja, det är jättekult.
Ja.
Och i det här fallet när du äter på gatan på Singapore då är det fräscht.
Ja, och det är lika fräscht ombord om inte mer.
Ja, men det är bra.
Yes.
Något mer du säger om maten då? Dryck och sånt där?
De har ju sina signature items, det vill säga de har ju sina satay, ja, som är väldigt berömt. Kycklingsbett med jordnötssås.
Ja,
sen har de sitt vitlöksbröd som också är väldigt liksom, typisk grej som man alltid ska äta på Singapore Airlines. Sen har de sin lobster thermidor som också är en signaturrätt. Den kan man förbeställa via Book the Cook. Och sen har de sin Blue Java Coffee. De har alltså en speciell kaffemeny där du kan beställa sådana specialty coffee, sådana single origin.
Ja.
Tyvärr så har den här Blue Java försvunnit från business class kaffemenyn. Den finns bara i First nu, så det var, kom som en stor besvikelse.
Ja, tråkigt. Ja, och där är du nu på dryck.
Ja.
Ja. Så vad får du för vin och sånt då?
Precis, och tidigare så var ju Singapore ett av få flygbolag som hade två champagne i First. Ja, det var ju både Dompa och Krug.
Ja.
Nu har ju Emirates, de har ju köpt ensamrätten till Dompa. Så att nu blir det Krug och sen är det Tattenger, deras prestige-cuvée.
Ja.
Business är lite enklare, det är inte lika... Där har du en champagne att välja på och den kanske inte är så det är jättespännande.
Okay,
men det är bra viner överlag.
Bra viner och bra dryck.
Ja, exakt.
Och du får såklart allt du vill ha.
Ja.
Ja, bra.
Yes.
Okej, okay. Kabinen då?
Kabinen, där har vi ju deras business-class-stolar som de då är ganska marknadsledande med.
Men ibland kan de vara lite till åren.
Precis, jag ska säga att den här stolen som de har på Airbus A350, den kom ut 2013. Så den är 10 år gammal.
Ett tag sedan alltså.
Den har några år på nacken, men den är fortfarande ganska aktuell.
Mm. Den kanske kan se lite sliten ut.
Lite, men inte så värst. Men det är framförallt att konkurrenterna har liksom kommit i kapp.
Mm.
Så att när den kom ut 2013 så var det verkligen marknadsledande.
Mm.
Nu skulle jag säga att den har väl kommit kanske lite låren. Det finns bättre produkter som ANA's The Room och Qatar Q-Suite. Så de har blivit lite omkörda. Men det jag kan säga med kabinen är att den är väldigt konsekvent. Du vet vilken produkt du får när du går på vilket flygplan. Som jämförelse med till exempel Qatar, de har ju flera olika produkter.
Ja.
Som till exempel deras 777, så alltså har du med Q-Suite och sen har du utan Q-Suite med de här jättegamla stolarna. Mm. Och samma sak med Airbus A350 har olika konfigurationer.
Så det är inte alls lika varierande?
Nej, så att det är väldigt konsekvent.
Men berätta, du sa ju att de var först med sviter och sådär. Hur mycket sviter hittar man på Singapore Airlines?
Nu finns det bara på Airbus A380.
Ja.
Och det var där sviterna, de har bara funnits på A380.
Det är de här, men det är de riktigt stora sviterna.
Exakt.
Alltså de här med liksom, man ser på bild ibland en dubbelsäng.
Ja, exakt. Så ja. Där, den som kom ut 2017, då har ju en separat säng som fälls ut från väggen ungefär. Och sen har en stol vid sidan om.
Just det, den lilla sviten, exakt. Ja, en stol och en säng.
Ja.
Men sen har man ju sett bilder på alltså typ ett hotellrum.
Precis. Så att,
vad är det för något?
Det är ju om du bokar, tror jag det är rad 1 och 2.
Aha.
Där har du en divider som du kan fälla ner och sen så har du som en dubbelsäng som.
Ja, ja okej. Okay. Då är det är egentligen samma typ av svit som du pratade om då med säng och stol. Det är bara att du kan smälla ihop dem.
Ja, exakt.
Ja, trevligt. Har du sett det här in real life?
Jag fick provsitta den nu när jag var på väg hem från London. Så efter landning så fick jag ta en titt.
Men då, och var dividern nerfälld?
Det var den på en av dem. Så det var ganska stort.
Och bild ser ut som man typ kan gå runt där.
Ja, det var jättestort. Så jag flög den gamla sviten på 380 som också är bra. Men det här var ju verkligen 1000 gånger bättre.
Men är detta längst fram där uppe?
Precis, det är längst fram där uppe. Och vanligtvis på en Airbus A380 så har du ju två stycken mittgångar. Ja. I suites har du bara en mittgång för att de här sviterna är så stora.
Ja, just det.
Och då är det sex sviter.
Är det då, vänta jag är lite dum nu, men är det då ovanför cockpit?
Det är på övervåningen.
Ja, exakt.
Men inte ovanför cockpit. Cockpiten är liksom längst fram mellan däcken.
Eller hur, där nere. Ja. Exakt, exakt. Okej, okay. Ja, men då har vi förstått, har vi missat något med kabiner? Vill du säga något om economy class?
Economy class, de har ju lite mera benutrymme.
Ja, det har de.
Ja, och sen så har de ju lite bredare stol. De har ju 333 på Boeing 777, vilket är ganska ovanligt nu.
Ja.
Och normalt sett så är det ju 3-4-3, så att du har lite mera benutrymme och lite bättre bredd i ekonomiklass.
Men det är ju inte, det är inte så lite det tycker jag. Jag menar, en bra ekonomiklass vill man ju leta efter.
Ja, exakt. Mm. Så det, de är väldigt bra ekonomiklass.
Det är det.
Men det, ja, det man även kan tillägga, det är ju också det här med att de har ju haft långdistansstolar på kortdistansflyg.
Mm.
Så deras, jag minns även 2007 när de fick sin Airbus A330. Den hade en businessklass som då gick på kortdistansflyg men som motsvarade konkurrenternas långdistansbusiness.
Ja, just det.
Och det är även fallet idag på deras Boeing 787 och vissa A350. Samma stol som Turkish har på sina långflyg i business har Singapore på sina kortaste flygningar.
Ja, just det.
Så att deras ambition är att du alltid garanterar den full i flätstol oavsett vilken flygning du tar.
Även om du bara flyger 3 timmar liksom.
Ja, eller en timme till Kuala Lumpur. Så ja, tar du alltid en live flätstol, vilket är ganska häftigt.
Ja, coolt.
Ja.
Okej, känns som vi börjar närma oss slutet.
Ja.
Ska vi jämföra Singapore med lite andra flygbolag då?
Ja, exakt.
Vi har en lista, vi har Lufthansa, Emirates, Qatar och Turkish.
Precis.
Vilken vill du börja med?
Vi skulle ju kunna börja med Qatar.
Ja.
Och man kan ju säga att Singapore, Qatar, Emirates, de anses ju liksom vara som toppskiktade av flygbolag.
Ja, precis.
Qatar har ju blivit en allt starkare konkurrent nu. Mm. Både när det kommer till mjukvaran och lounger och hårdvaran.
Mm.
Om vi tar loungerna så skulle jag säga att Qatar har en mycket bättre markupplevelse i Doha. Med sin Al Morjan lounge.
Ja.
Där du har à la carte och du har mycket bra champagner. Mycket, mycket bättre än det Singapore har. Och det är nästan som en first lounge skulle jag säga.
Det är lite samma grej med Emirates. De har ju också satsat liksom.
Precis. Ja. Och sen även ombord har du ju de här Q-suite som jag skulle säga det är en väldigt bra produkt.
Mm.
Jag skulle till och med, även om jag inte är jättestort fan av den, skulle jag säga att den ändå är bättre än Singapores produkt, både på 777 och A380.
Ja.
Så det har liksom egen svit. Sen är ju nackdelen med Qatar att det är lite inkonsekvent. De har olika konfigurationer och du vet liksom inte riktigt vilken stol du får.
Det är lite chansa om man inte liksom har läst på ordentligt.
Ja, det kan bli flygplansbyten i sista minut och det är väl det som är den stora risken.
Ja, 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 exakt. Så även om man har läst på sådär så precis, så ja, stoppar de in ett annat plan och då blir man besviken.
Ja. Mm, och sen i ekonomiklass, jag har ju flugit Qatar i ekonomiklass och den är jätteimponerande tycker jag.
Nej. Ja, okej, okay, bra. Det var ju Qatar och lite om Emirates.
Ja, samma sak där med Emirates. De har ju sin A380 med den här baren, men på deras 777 så har de jättedåliga stolar.
Ja, exakt. Så det är lite, det känns som det är lite samma sak.
Ja, och jag skulle säga att Emirates har ju sin First som är deras Halo-produkt.
Ja.
Och business class har ju blivit lite av en afterthought. De satsar inte lika mycket på business class.
Nej.
Det är fortfarande bra mat och vin, men det håller liksom inte samma nivå.
Nej.
Så att Emirates, det är bra, men jag skulle säga att Singapore är snäppet bättre.
Mm, okej. Okay. Så Qatar kanske vann. Det är lite sådär svårt att säga.
Ja,
Emirates,
precis. Det är lite av en tie mellan Singapore och Qatar.
Ja, just det, precis. Sen har vi Turkish och Lufthansa.
Precis. Lufthansa, de är väldigt konsekventa.
Mm.
Men de har ju en dålig produkt, så de har ju de gamla 222-stolarna.
Just det.
Maten.
Jag tycker inte den är dålig, men jag fattar vad du menar.
Ja, den är bekväm, men det är inte så kul om man reser ensam.
Nej, lite så.
Nej. Sen mat och lounger skulle jag säga, de kan väl inte jämföras egentligen. Jag tycker att de är spelar helt olika ligor.
Mm. Ja, Lufthansa är ju ofta, det är ju mycket folk och det är trångt och allt det där.
Ja, exakt. Ja. Och det är väl egentligen samma sak med Turkish skulle jag säga. Turkish är väl ett bra flygbolag, de har en väldigt fin lounge som jag skulle säga är nästan lite bättre än Singapores lounger.
Mm.
De har mycket bättre mat, men det är inte samma dryck. Så jag skulle säga det är ungefär likvärdigt.
Ja.
Ombord så har ju Turkish inte lika bra stolar.
Nej.
Så deras nya långdistansbusiness är ju den som Singapore har på sina kortflighter.
Just det.
Ja, men maten är ju väldigt bra på Turkish.
Mm.
Och i vissa fall skulle jag säga att den till och med kanske är lite bättre än Singapore.
Mm.
Vissa rätter och förrättsvagn till exempel är mycket bättre.
Men det är ju intressant. Alltså, jag tycker nog kanske att både Turkish Lufthansa är lite mer folkliga flygbolag.
Ja, eller? Exakt.
Så kan man ju se det.
Precis.
Singapore och Emirates och Qatar är lite upp och i en lite annan liga. Sådär.
Ja, jag skulle, jo, de är väl liksom renodlade lyxflygbolag.
Eller hur?
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja, men det tror jag nog var det hela.
Ja.
Där fick nog folk en bra bild av Singapore Airlines, tror jag.
Exakt. Och det är trist att man inte kan boka dem med SAS-poäng.
Ja, det är tråkigt.
Ja, men man kan ju fortfarande köpa biljetter. Och vi har ju bra priser. Vi kan ju ordna ganska fina priser på Singapore.
Om man har ett annat poängprogram, till exempel Amex Membership Award, hur gör man bäst för att flyga Singapore?
Inte svenska Membership Award, tyvärr, så där går det inte.
Det går inte alls.
Nej, har du ett amerikanskt kort så kan du lägga dem på Chris Flyer.
Ja.
Har du Miles & More poäng kan du boka Singapore. Mm. Så det finns lite genvägar om man är skandinav, men det har blivit väldigt svårt nu, så att nu är det bara att casha som gäller.
Ja.
Om man har svenska kreditkort.
Ja, det är bra. Det är tufft.
Yes.
Okej, du, men tack för det.
Yes.
Ha det bra.
Detsamma.
Tja.
Ciao.